Ja, det här är så podcasten Great Books som görs av mig som heter Simon och så Erik. Hej.
Hallå.
Hej, vi har ju ett projekt där vi då läser alla böcker från en lista, alla klassiska böcker. Jag har börjat kalla det för ett bildningsprojekt nu. Kanske du också.
Ja.
Det kan du vara med på, va?
Jag lyssnade på några radioprogram om bildning, men jag vet inte riktigt vad det är fortfarande.
Nej, men jag börjar känna att jag vet vad det är nu. Att det är det precis det vi håller på med. Sen så har vi såklart avgränsningen då på något sätt västvärlden. Men som vi ska prata om idag lite så kommer vi ändå in, vi kommer sträcka oss en del lite öst. Inte hela vägen bort till Kina, men ändå en bit. Idag har vi, det tagit väldigt lång tid att läsa då Herodotus bok Historia. För det var en jävla bok det, va?
Ett jävla monster.
Ja, ett monster. Den såg inte så farlig ut när jag fick hem den. Men det är alltså världens första historiebok och jag har ju lyssnat på lite poddar om det och har rådat oss nu i efterhand. Och han, ja men det kanske du sa innan då, att det var ju den första historikern då. Kallas han.
Historiens fader.
Mm, som då till skillnad från Homeros som bara liksom skrev på vers. Så han ville verkligen liksom berätta hur saker och ting hade gått till. Men han gör det också på ett, han är ju lite Homeros fortfarande, han är lite, det är lite gudar hit och lite drömmar hit och,
ja men han är ändå noga med sina källor liksom, det här har jag hört berättas, det här har jag sett själv och det här vet jag inte riktigt om det är sant, men jag säger det i alla fall.
Ja precis, det är stor skillnad från Homeros böckerna där det bara rapa ut olika saker som hände. Men när jag har lyssnat på poddar så har jag förstått att akademiker kan säga saker som Herodotus, gillar du honom? Och då kan den andra akademiken svara, jag älskar Herodotus. Eller kan de säga, nej, jag tycker det är lite...
Jag är mer, I'm more of a Thucydides guy.
För jag berättade det här för min kollega Jonathan Unge att jag skulle läsa denna. Då sa han så här, åh, den är jättebra, den har jag läst. Det kommer du ha superkul med.
Mm. Vad säger du om honom?
Ja, jag tror att han har glömt hur det var att läsa den faktiskt. För att det var ju stundtals var det ju superkul. Det är bara att det är så jävla mycket. Jag känner mig liksom lite dum. För att jag kan inte hänga med i allt. Det går inte. Det var för mycket olika händelser, namn, folkslag och så vidare.
Ja.
Så jag har känt mig dum under processen jag läste den. Men så här i efterhand så känner jag mig ändå lite smart. För jag kan ju mycket mer än jag kunde innan. Var mycket medveten om vad jag inte fattar nu.
Ja, men det är inte så att det inte går att fatta för att det är svårt. Utan mer att det är mycket.
Ja.
Vindlande. Alltså den skulle behövt en redaktör, tänkte jag. Det hade jag aldrig gått igenom idag. Det här. Det är så himla spretig. Liksom,
ja,
inget,
så är det kanske,
inga
ja.
Darlings dödades.
Nej, och det är svårt att veta. Den börjar ju någonstans i historien. Alltså börjar han 700 före Kristus. Det är inte så tydligt skrivet heller.
Nej, på tal om början, kan du inte läsa, jag har den på engelska och du har den på svenska.
Ja.
Så, kan du inte läsa det första stycket? Där säger han ju vad han ska göra.
Ja, det har jag ju hunnit glömma nu. Första boken. Det är ju 9 böcker då. I en. Lydiens fall och den persiska maktens expansion i mindre Asien fram till Kyros död 534 Kristus.
Men där han säger så här, Herodotus från Halikarnassus.
Ja, hittade här efter lite letning på en sida. Det är du ute efter då. Herodotus från Halikarnassus framlägger här frukten av sina forskningar för att icke minnet av forntida händelser med tiden må utplånas. Utan de underbara bragder som helener och barbarer utfört må leva kvar i ryktet. Alldeles särskilt har han velat framlägga anledningarna till deras krig med varandra. Ja, det är väl så historieböcker är skrivna. För att man ska komma ihåg saker.
Just det, vi ska minnas de här bragderna. Men också så här, varför det blev krig, säger han att han ska reda ut.
Mm. Men en av anledningarna till att den är stökig är ju också just för att helenerna då, grekerna som vi säger nu, de är ju så många. Alltså många olika folkslag, eller vad det heter, olika grupperingar. Så att när det kommer massa uppräkningar så liksom faller det bort i mitt huvud ibland. Så vet jag inte vad som är de viktiga. Spartanerna, Lakedaimon, det är liksom vissa kan fler nu än jag kunde innan, men det var svårt att hänga med.
Ja, man får ju läsa den med en karta framför sig nästan. Det fanns väl inget Grekland riktigt, utan det fanns massa olika stadsstater.
Mm.
Och en del allierade sig med perserna och en del slog ihop sig för att kämpa mot perserna och bytte sida hit och dit. Så det, ja, det är komplext.
Också att mot slutet så blev det tydligt, de sista tre böckerna var ju, då var det lättare att hänga med, då var det liksom tydliga krig. Men då handlade det mycket om den här Xerxes och möjligtvis hans son. Ja, Antixerxes eller vad han hette. Han hette något sånt. Skitsamma. Men, liksom, men det då fattade att hela boken hade egentligen byggt upp till Xerxes. Men det hade jag inte riktigt hängt med på innan då, att hans farfar, farfars far och så far.
Ja, men det är ju en väldigt lång build-up.
Mm.
Alltså det tar ju, det är först i bok 5 som det börjar handla liksom lite om kriget. Och då har vi ju varit, då snackar vi 400 sidor build-up.
Ja, och, första boken, jag har helt glömt. Har du, kan du?
Ja, men det handlar ju om hur, för han säger så här, varför blev det krig? Mm. Och då börjar det liksom, ja, men då är det en fenicisk prinsessa som är i Grekland, i Argos, och blir kidnappad. Nej, det är en grekisk prinsessa. En argivisk prinsessa som blir kidnappad av fenicierna, som typ är asiater då, från Libanon. Och det är liksom början på en sån här prinsess kidnappningseskalering. Sen åker grekerna till Fenicien.
Men är inte det Iliaden då? Troja.
Jo, för han skriver in Helena som ytterligare en sån vända i den här eskaleringen.
Okej, det är en annan, ja, men, det var en innan det då.
Ja, så en liten kul grej där var att en av prinsessorna som vi kallar dem grekerna, va?
Ja, det kan vi göra.
Kina, hon hette Europa.
Mm-hmm.
Så hon var från Fenicien då, som är typ Libanon. Så Europa var asiat.
Snyggt.
Ja, take that.
Jag fick det. Men precis, men jag, som jag minns det, så var det att det nästan alltihopa började med att någon stal Helena. Och då började de här, alla Helenerna gå samman. Och började då kriga mot Troja, som vi pratade om efter Iliaden-boken. Men, och sen nu när jag läste den här, slog mig nu. Det var ganska fantastiskt ändå att de lyckades samla alla dem. För det var ju det som var så problematiskt sen.
Det var ju ändå långt innan det här kriget. Alltså trojanska kriget var...
Nej, det var superlångt innan.
Det var superlångt innan, men det var ändå liksom del i samma långa, eviga konflikt. Mm. Kanske, om man försöker hitta någon sammanhang. Men just det, första boken... Ja, men då handlade det lite om... Då är vi typ i nuvarande Turkiet. Och olika kungar, kung Krösus... av Lydien, som var mitt i Turkiet där.
Just det, för det är ytterligare en grej, det har jag fattat efterhand när jag lyssnat på någon podd, ja, att det var en ganska viktig grej att Lydien, superrikt ställe, Krösus superrik, sen tog perserna över det och då blev de rika. Men det så jag fattat.
Ja, men så tror jag att Krösus, han frågade oraklet om han skulle kriga mot perserna, som då var på... De var inte lika mäktiga, men ändå ganska maffiga. Och då sa oraklet att ja, ett stort kungarike kommer att utplånas.
Ja. Så, ja, om du gör det så kommer ett stort kungarike
utplånas. Ja. Så yes, tänkte Krösus. Och så var det såklart hans eget rike som gick under.
Ja, just det, det låter nästan liksom klyschigt att ett orakel ska uttrycka sig så.
Man tycker ju att de borde veta vid det här laget att...
Och sen efteråt hävdade hon att ja, då är det jag menade.
Ja, jag sa ju det.
Sa ju det. Och då jag minns jag också att hon sa att något kommer att styras av en mula.
Ja.
Och då tänkte Krösus att det kommer ju aldrig, persen kommer aldrig styras av en mula, så det är nog lugnt om jag håller på. Men sen menade hon med mula att den persiska kungen som tog över, hans pappa var pers, hans mamma var något annat. Så då blev det mula. Så det är oraklerna höll på där. Men, ja. Men precis, men då ligger Lydien mellan Grekland och persiska riket. Man säger inte Persien, va?
Nej, det
gör Persian det. Empire, det var bara perser.
För att det var ju inte bara perser i persiska riket, det var ju egyptier. Och där är någon del i boken där han listar när perserna vi kallar dem perserna, när han listar alla olika stammar och stater som är under den persiska kungen. Den persiska kungen var kung av kungar. King of kings. Ja, ja. Så det var ju liksom en massa olika stater som var lydstater.
Det var några som var duktiga på att se in framtiden och sådär. Vad hette de?
De hette magier.
Magier, just det. Magier, ja. Jag blandade ihop dem med meder. Eller vad det
är. Ja, jag har aldrig det.
Ja, men exakt. Det är så här det är att läsa den boken.
Ja.
Men till slut, så jag vet inte om man till slut lärde sig att liksom bara skita i de här mindre och så bara se de stora.
Ja, man får välja några favoriter.
Just det.
Men det var rätt kul med orakel, tänkte jag på. För att det är mycket orakel i boken. Alltså innan du ger dig ut och krigar så du måste alltid fråga oraklet.
Mm.
Och jag tänkte Krösus, han var rätt driftig. Han gjorde någon slags konsumenttest av oraklerna.
Mm.
Han skickade ut budbärare till, det fanns typ 10 olika orakel. Och så sa han till dem så här, om 100 dagar ska ni fråga oraklen, vad gör jag nu?
Just det.
Och det han gjorde var då såklart att koka ett lamm och en sköldpadda i en bronsgryta. Och då var det bara ett orakel i Delphi.
I Delphi då,
som satte den.
Ja, det var mycket snyggt, ja. Jag tänkte också på honom där att, för det mindes jag, han ville inte starta krig, han sa, ska jag starta krig eller inte mot perserna då?
Mm.
Ja, och så var det någon, jag vet inte vem det var, som sa till honom då att det är så himla dumt för att du är jätterik. Om du tar över dem så får du liksom ingenting. Men om du förlorar så blir du av med allt. Men han var väl, ja.
Han var sugen.
Han var ändå sugen, men han var väl lite rädd att de skulle, så han tänkte det bästa slå till först.
Ja, de var på uppgång. Men i alla fall så perserna vann ju där. Tog över Lydien och tog över Jonien och lite andra sådana här. Alltså det vi tänker på grekerna, de hade ju massa stater. Vad ska man säga? Det som var grekiskt var väl att de hade samma språk, tror jag. Och lite samma gudar.
Just det.
Det var väl det som höll ihop dem i spretigheten kanske. Så i västra Turkiet där fanns det en massa grekisktalande stater.
Mm.
Och vad hände där?
Ja, men det jonerna där var ju tydligen viktiga. För det var en hel bok sen som handlade om jonernas uppror. Men vi kanske ska vänta lite med den då. Men precis, men var det ungefär första boken då? Man gick igenom Krösus mycket där. Krösus, och så träffar vi Solon igen. Som vi läste om i förra avsnittet här för mig. När de möttes och Solon var lite skeptisk då mot, eller Krösus skulle skryta om sina rikedomar och så var inte Solon särskilt imponerad.
Nej, du är inte lycklig för det.
Nej, du är inte lycklig, och så blev Krösus sur.
Jag stryker alltid under när jag känner igen från tidigare böcker.
Ja, men det där tyckte jag var en sån fin saga, för sen då när Krösus förlorade kriget mot perserna och de skulle sätta honom på, skulle de bränna upp honom på bål. Och då fattade han att Solon hade rätt. Men Solons åsikt var ju så att man vet inte om man dör om man har varit lycklig eller inte.
Nej.
Det tycker jag lite. Man skulle väl kunna vara lycklig på vägen. Men då fattade han att Solon hade rätt. Och det var också det som räddade honom från det bålet. För då sa han något sånt. Ah, Solon hade rätt. Och då sa, vad heter det? Var det Syros? Kyros?
Kyros, ja. Perser kungen.
Då insåg han ju att den där Krösus, han verkar smart.
Ja, sen fick han hänga med Kyros väl.
Mm, han blev någon slags
rådgivare.
Han var nog inte så, han fick inte behålla sina rikedomar, men men han fick vara med. Ja, just det, och för det jag minns också då att han överlevde det bålet genom att ropa till Apollon. Mm. Nu har jag gett dig så mycket saker, Apollon. Kan du inte rädda mig? Krösus, och då började det regna.
Krösus, precis, han har satt jättemycket guld i Delphi och offrat flitigt.
Ja. Men det är sånt som den här historiken Herodotus då liksom redogör för.
Ja.
Att där gjorde Apollon så det började regna. Det kom från solen till och med, tror jag han skrev.
Ja, och det är inget konstigt med det.
Nej, men det är bara att det här med att jag har tänkt att även idag så liksom historiker lyfter upp Herodotus som stod. Men det känns som det var en knasig farbror också.
Ja, men
om man jämför med Platon till exempel, han var ju svår att överlista idag. Motbevisa, det kan man kanske göra, men han är ju liksom tydligare. det är inget trams där
i. Ja, men vi känner igen oss mer i, kanske i alla fall som vetenskapen ser ut idag, i liksom hur Platon resonerar. Mm. Men Herodotus känns ju mer som en historiefarbror. Alltså jag läste någonstans att det här ändå var skrivet för att läsas upp. Alltså att det är som en massa berättelser. Man kan tänka sig en lägereld. Det grekiska ordet för att läsa betyder typ att höra. Eller att läsa sånt, att se sånt som man redan har hört. I alla fall, men jag tänkte lite på att det är liksom så himla vindlande att det är lite som att läsa på Wikipedia eller någonting. Alltså att du klickar vidare. För att han skriver jättemycket generellt så här, att på tal om, han kanske berättat om balsamering. Så, mm. På tal om balsamering. Eller, han skriver till och med: "If I may digress here, as I have sought opportunities to do from the moment I started this account of my inquiries." Så kan jag få en liten parentes här bara. Och då, ja, men till exempel, han berättar om Babylons vallgrav. Minns du det?
Nej. Babylons mur.
Ja, men han berättar jättemycket om vallgraven. Mm. Och då tänker man, ja, men nu är han klar med vallgraven. Mm. Det är så. Men förresten, vad hände med all jord? Som när man grävde vallgravarna. Vad hände med den? Ja. Så han släpper liksom inte grejer. Utan då så här, ja, då gjorde de det här och det här och det här med jorden. Så det blir långa sådana sidospår.
Just det. Det är där din redaktör skulle kunna komma in och säga.
Ja, men det är ju knasigt kul. Den här nyfikenheten har liksom inga gränser.
Nej, och det är svårt att veta det precis. För ibland så har jag till och tyckte det var superkul att läsa. Men när det var sådana små grejer. Men ibland så bara tänkte jag, nej men gud, nu vill jag veta det. För rubrikerna i den här boken liksom oftast intressanta sådär liksom, att det står liksom så, nu ska det handla om Peisistratos enväldiga Aten. Men det kan liksom lika gärna handla om, han gick omkring och pratade med någon och sen drömde han någonting och så var det några växter där och så.
Ja men om man börjar läsa den här boken, tänker nu ska jag läsa om perserkrigen.
Mm.
Så kastas du liksom in i en berättelse om en lydisk kung som tycker sin fru är så snygg så att han vill att sin livvakt ska få se henne naken. Ja. Och sen går det åt skogen där liksom. Alltså det är inte det du tänker kanske att du ska få höra.
Nej, just det. Och ibland det var något han låg och sov. Vad skulle han låtsas? Var det den historien? Var det en annan historia? Och skulle han komma in och så skulle han titta. Sen så fick han reda på det, så var de tvungna att döda honom.
Ja.
Något sånt.
Men det är vindlande och det är bara hänga med liksom.
Mm. Ska vi gå till andra boken då?
Det är den bästa tycker jag.
Det är ju den bästa boken, ja. Det hörde jag i någon podd att det var, man vet inte ens om den skulle varit med i det här. Det kanske bara var något annat egentligen. Men nu är den med. Den stack ju ut lite.
Egypten. Han älskar Egypten.
Ja, då hamnar man i Egypten och han beskriver ju Egypten väldigt liksom exotifierande och det är väl det som gör det så kul att det kommer liksom en idiot abroad som bara tittar och pekar.
Han säger så här, i Egypten är allt tvärtom mot vad vi är vana vid. Ja. Men alltså han är ändå beundrande.
Mm.
Så här,
men en sån känsla man kan få ibland när man är utlandet, ja, att det här är ju fan precis bara upp och ner.
Det är så himla knasigt så här. Männen sitter ner när de kissar och kvinnorna står upp. Kvinnorna är på marknaden och gör business medan männen är hemma och väver. Va? Det är helt crazy.
Otroligt, ja. Ja, det är många härliga historier om vad egyptierna gör.
Men han skriver ju också att nu kommer jag berätta ganska länge om det här. Och så gör han det.
Så gör han det. Till exempel hur man fångar en krokodil, minns jag, som en härlig liten saga, att man har en gris på stranden, så slår man på grisen så den skriker. Och då kommer det en krokodil. Nej, först ska man kasta ner en grisrygg i vattnet.
På en krok, ja.
Ja, på en krok, ja. Och sen så då står grisen som man slår på. Mm. Och sen när krokodilen kommer och tar den där grisryggen och kroken, ska man lera i ögonen på krokodilen.
Snabbt, ja.
Mm. Och då har man lyckats fånga en krokodil.
Ja, men det tror jag också med mig.
Mm. Och minns du det här när, för det var något krig mellan egyptier och perser. Eller personen hade kommit dit och okay, så nu var liksom ett perserrike när han är där.
Ja.
Och då så hade han liksom sett stora högar med dödskallar. Så liksom här är persernas dödskallar och här är egyptiernas dödskallar. Och då var, tror jag, persernas liksom, de gick så lätta att slå sönder. Jätteporösa. Och egyptierna så jättehårda. Så frågade han då, vad beror det här på? Och då var det då att egyptierna redan som små blev liksom utsatta för solen. Uppe, medan persarna hade liksom hattar på sig så mycket. Så det gjorde att persarnas skallar blev porösa medan egyptierna var jättehårda. Så då hade han liksom gått fram till dem och knackat på dem och märkt. Och så hade han gått runt och frågat olika präster eller vad det var han pratade med.
Ja. Han nöjer sig med den förklaringen.
Ja, just det. Men sånt skriver han ju ibland. Liksom, att nu har jag frågat de här och de sa så här.
Ja, jag tycker det känns... Jag läste någonstans att han kallas för Father of Lies.
Mm, ja.
Simon, nu häller du med rumpan på tekannan.
Ja, det var genant.
Men alltså, jag tycker han är ändå rätt tydlig med var... Han säger ju så här någonstans att... Jag berättar...
Det är de tuffa akademikerna som säger så, nej då, han ljuger bara.
Han ljuger. Men han säger, jag berättar bara vad jag har hört.
Mm.
Och det är mitt ansvar att berätta vad som har berättats för mig.
Just det, och så får väl jag som läsare då bedöma kanske.
Ja, ibland bedömer han så här, men det här är kanske inte så troligt. Eller? Så berättar han tre varianter av hur Nilen svämmar över. Så här, men jag tror nog mest på nummer två, säger han.
Mm, just det. Och så var jag inte jätteintresserad av just det. Men det är ju ett intressant sätt att berätta historier på. Nu har jag pratat med lite folk och de sa så här. Eller så bara hittar han på själv ibland.
Jag tänkte på, sa du den, det var ett tag sedan nu, arge snickaren och som intervjuade Grekazo.
En rappare om att han rappade om förhärligande av.
Ja, och då säger Grekazo bara, ja, men jag rappar bara om sånt jag ser. Så här är det.
Ja, just det. En tydlig linje från Herodotus.
Ja, det skulle. Om han har varit lite mer beläst där, Grekazo, så han kunde hänvisa.
Ja, men precis. Han har kunnat säga till Harry Snickaren, nu kanske du inte har läst Herodotus, men det här är liksom ett klassiskt historiegrepp som har funnits liksom sedan 400 före Kristus. Men det kanske du inte har.
Nej, och istället säger Grekazo att han hamnar lite snett där. Så han säger att ja, men jag gör det för att det är det här folk vill höra. Det är lite inne nu.
Mm, just det.
Så där, det
ja, precis det snickaren ville höra.
Ja, det var inte lika snyggt. Som
men precis, men det kanske precis så Herodotus också tänker, det här är vad folk vill höra. Att det är liksom, därför det är liksom lite sköna så här sexhistorier, lite den var kär i den. Och boken slutade ju med någon sån historia.
Det är Xerxes har dratt sig tillbaka efter att ha typ förlorat i slaget vid Salamis.
Ja.
Så drar han sig tillbaka till Lydien, till Sardis och hinner med några intrig, några stöter på sin brors fru eller vad det
var. Ja, det var hans brors fru som var så himla snygg på något sätt och så vill han ha henne, men sen så
ändrar han sig,
men sen när det slutade med att han lät liksom stympa henne bara för att han inte vill ge bort.
Ja, det var så här lite snaskig avslutning.
Utan han sa till sin bror, du kan ta den här 17-åringen istället. Och då sa han så, nej.
Jag har det så himla bra med min
fru. Det. Ja, men, och då så ville han visa att man säger inte nej till fina gåvor, hör du.
Nej.
Då ska jag, du får du inte 17-åringen och jag ska dessutom stympa din fru.
Ja.
Så det var en sån liten, ja precis.
Slutade.
Lite härliga sådana små, vad heter det? Såpahistorier som blandas in, ja.
Och sånt får han ju in. Det är ju lika mycket militär eller vet det, etnografi, så här folklivsbeskrivningar som militärhistoria. Och det är det ju liksom, ja men vem är det? Någon vissa folk har minsann sex i templen och lykjörna de kopulerar in public.
Ja, det gör de, ja.
På tal om snaskigt så han pratar ju om egyptisk balsamering.
Ja.
Att det finns tre olika prisnivåer.
Ja, just det.
Där, någon dör. Den finaste, då drar du ut hjärnan med en järnkrok och sen så skär du upp och drar ut inälvor och sen är det palmvin och kryddor och sen picklar du kroppen. Medan budgetvarianten är att du, det här är ju lite äckligt, men jag är inne på det snaskiga nu, va? Du sprutar in genom anus, sprutar du in cederolja i liket. Sen sätter du en plugg. Så väntar du och sen så tar du bort pluggen. Så.
Och bara rinner det ut.
Rinner det ut. Ja. Det är lite mer budget.
Ja.
Och jag har också så här tips om hur man undviker nekrofiliet. Man väntar 3-4 dagar innan du lämnar din kropp till balsameraren.
Aha, just det, för det hade hänt.
Vanligt.
Ja, just det.
Då är den för äcklig. Sånt lär vi oss om.
Ja, jag kommer ihåg att han beskrev fågel Fenix.
Jag minns inte.
Och så skrev han så här, honom har jag endast sett avbildad. Som att, liksom att han trodde...
Fenix.
Och så beskrev han liksom hur Fenix är. Och sen så liksom, så gör denna fågel, säger de. Så det...
Ja, men det är ju charm. Alltså att han är ju... Ibland jag har läst att den här boken... Det är liksom i den här boken som det etablerar så här väst mot öst. Liksom civilisationen mot barbarerna. Vi mot dem. Att det kommer här från Herodotus. Men lite är det väl liksom förhärligande av framförallt atenarna. Men han är ju hyfsat öppen för och, liksom, hur man gör på andra ställen. Tycker jag.
Ja,
vad är det du ger honom?
Precis, jag hörde någonstans att han har varit för snäll mot hur han beskrev perserna.
Alltså?
Han var också en perser lover. tyckte vissa greker då.
Ja, ja.
Som grek borde ha varit liksom hårdare. Medan liksom också hört att han var ganska tydligt med ja, vilken sida han står på.
Ja, men han var inte genompatriotisk på det sättet kanske.
Jag vet hur läkekonsten var i Egypten. Den var uppdelad på ett sätt så att varje läkare är specialist på en sjukdom och inte fler.
Mm.
Det låter väl coolt ändå. Det är ju bättre än hur de har det i Grekland då, gissar jag. Där får man gå till en allmän läkare bara. Allt är uppfyllt av läkare. Somliga läkare för ögonen, andra för huvudet och andra för tänderna. Och så finns det någon för magen.
Ja, det känner jag igen.
Ja, det är väl jättebra. Fint beskrivet hur duktiga den var. Gamla Egypten.
Det var ändå roligt. Jag tänkte liksom att Egypten, att det var så här, det var innan grekerna.
Mm.
Faraonerna och allt det här. Och det var det väl också. Alltså att det är en äldre civilisation, men det var ju rätt täta kontakter hela den här liksom hela den här världen med liksom Nordafrika och Persien och Turkiet och Libyen, som Nordafrika heter, och Egypten. Det var inte så långt att ta båten. Det verkar inte vara en jättebig deal.
Nej, precis. Det är ju allmänt, om man tittar på kartan och läser boken här, att fan vad de reste. Och, ja. Och då är det ändå ibland så, det var motvind. Så ja. Det gick inte, men då fortsatte de att försöka ändå. Och sen så,
man åkte till Italien. Och...
Ja, också åka runt och träffa folk.
Och det var väl Herodotus grej också kanske, att han åkte till de här ställena. Det fanns väl inte så mycket arkiv och sådär. Han åkte runt och pratade med folk och såg. Han levde ju efter perserkriget såklart. Ja, det fattar vi.
Ja, just det gjorde han, ja, såklart. Ja.
Ja.
Vill du höra en liten anekdot till från Egypten?
Ja, det tar aldrig slut.
Nej, det var en person här, jag vet inte riktigt vad han heter, det är inte så viktigt. Men han hade haft ont i ögonen och blev blind. I 10 år var han blind. Sen så sa något orakel att nu är straffets tid ute. Så han skulle få sin syn igen. Om han tvättar sina ögon med urinen av en kvinna som endast gått till sin man och aldrig känt någon annan. Han försökte då med sitt eget gemål. Men när han inte fick sin syn igen hade han försökt med alla andra, den ena efter den andra. När han till sist fick sin syn igen hade han låtit alla kvinnor vilka han försökt utom henne genom att han fick sin syn. Men då, ja, det är en härlig saga om en person som har tvättat sina ögon med väldigt mycket urin. Till slut lyckades han.
Ja, det var svårt, men det fanns.
Mm.
Helena, som vi minns från Iliaden, menar Herodotus att hon var i Egypten hela tiden. Alltså, trojanska kriget går ut på att är det Menelaus, Agamemnon, grekerna åker och ska befria, hämta tillbaka Helena från Troja.
Mm, uppe där i Turkiet, ja.
Och Herodotus menar att ja, men hon var inte där. Hon var i Egypten, annars hade trojanerna lämnat tillbaka henne.
Ja, just
även
det.
Om Paris inte ville det.
Nej, precis. Att han menar att kriget hände och allt det där som står, det har hänt. Men det var ett stort missförstånd alltihopa.
Ja.
Ja, det är helt otroligt. Det var liksom inte så mycket om det, men jag har bara konstaterat att nej, men ja. Hon var i Egypten nu.
Ja. Alltså man kan prata hur länge som helst om...
Om bok två, ja, den kan man ju tipsa om någon som lyssnar detta. Bara köp den här boken och läs bok två, för den var ju superduper. Men ska vi gå vidare sen till lite träigare och jobbigare?
Ja.
Tredje boken. Då är vi inne på konung Kambyses, som då är alltså Kyros son, perserkung, som då är kung över hela... De har tagit över där Jonien och ja, Turkiet kan man säga då.
Det går bra nu för perserna.
Mm. Men där var det väldigt... Den här Kambyses verkar vara liksom galen, var det enda jag skrev upp. Det var mycket liksom...
Jag har inga minnen från den boken.
Ja, men han verkar liksom dum i huvudet. Liksom att han gjorde massa ja, mördade och bara betedde sig knasigt.
Alltså vi får reda på lite grejer om perserna, hur de är. Det kanske är lite tidigare, men till exempel att de firar födelsedagar.
Mm-hmm.
Det är den viktigaste dagen.
Okej.
Okay. Och nu är jag tillbaka i sådana här anekdoter igen. Men bara lära känna dem lite. Att, det här tyckte jag var fint. När perserna, de gillar vin. Mm. Och om man ska diskutera något viktigt ämne så ska man göra det på fyllan.
Ah,
så
ja, ja.
Du ser alla dricker sig fulla och så diskuterar ni. Så kommer ni fram till något. Och sen har du en diskussion till när ni under liksom på bakfyllan. Uh-huh. Om du kommer fram till samma sak då, så då är det rätt beslut.
Ja. Men var det din enda du berättade om att det var någon kung eller något som bara tog beslut på fyllan? Eller var det någon annanstans?
Nej, och du tänker på den egyptiske kungen Amasis.
Ja.
Men jag ska bara säga att om du har en debatt bara nykt i nykter tillstånd, så då räknas inte det riktigt. Då måste du ha samma debatt. Då måste du dricka full av och ha samma debatt igen.
Ja.
För att då kan vi, vet inte om du vågar tala mer ärligt eller om du är mer kreativ.
Mm.
Så gör perserna.
Mm. Så göra.
Men nu när du tänkte på kung Amasis eller kung Farao kanske, hans arbetsrutiner. Mm. Tror du menar att han var då, jag vet inte om man säger kung i Egypten, men han gjorde bara sin kungliga business på morgonen och sen stod att han ägnade sig till dryck, skoj och clowneri med kompisar resten av dagen,
ja.
Och då tyckte hans rådgivare, det här är väl inte så kungligt.
Nej, ska du sitta på din... beter dig inte presidentlikt.
Nej, du ska sitta på din tron och vara allvarlig.
Mm.
Då hade han så fin comeback här, på tal om livspussel, att bågskyttar stränger av bågen när den inte används. Om du har en båge som där strängen är spänd hela tiden, då kommer den till slut gå av. Och till vilken nytta är den då?
Det borde vi sätta upp på väggen här på vårt kontor. Tror vi båda lider risk av att sitta med spänd båge för mycket.
Ja, men det kändes ju väldigt samtida. Amasis. Ja,
men om jag går igenom, vad heter det, innehållsförteckning här i tredje boken, så kommer vi till Dareios, blir kung då, det är Kambyses son gissar jag. Och han är också en sån som man ska bra komma ihåg, det var ett namn som återkom sen. Och sen står det om babyloniernas uppror, jag minns att när jag skulle läsa det tänkte jag, Babylonien, det har jag någon, för det var ju mycket det man läser, att man vill liksom, jag behöver något sammanhang.
Ja.
Och så kände jag, Babylonien, det har jag lite koll på, men det var inte så mycket om babylonierna ändå. Fick inte, det hjälpte mig inte riktigt.
Nej, men det är ju fan, jag har liksom dålig koll på den här geografin, kände jag. Där borta i öst. Lite bättre nu med Iran, Irak och Babylon, Assyrien.
Precis, men de var ju väldigt rika, precis som lydierna också, de var rika. Jag minns inte riktigt hur de fick ihop det. Men de var väldigt rika. Sen tog väl perserna över Babylon bara.
Men precis. Men det handlar väl Sen handlar det mest om så här, Kyros, de stora perserkungarna. Kyros och Darius
och Kambyses. Som alla då bygger upp till. För det är väl, vad blir det då? Darius son, det är Xerxes sen. Och det är han som är den enda man behöver.
Ja, det tycker jag. Mm. Men vi börjar väl närma oss kriget nu, va?
Ja, precis. Alltså
det är krig hela tiden.
Vi kan men hoppa över fjärde boken. Femte boken handlar lite om de jonernas uppror. För det var ju det då som Kyros hade tagit över någon gång. Och då så bad jonerna och sa så nej, nu räcker det. Och så fick de också hjälp av atenarna.
Ja.
Och det var tydligen viktigt då. Och så vann de i Sardis.
Atenarna brände Sardis som var liksom Lydiens huvudstad kan vi säga.
Mm.
Nu är vi mitt i Turkiet.
Och då var det väl Darius då som sa, påminn mig alltid om atenarna. Att jag ska liksom ge tillbaka dem en dag. Så varje dag skulle han vilja påminna dem.
Varje morgon.
Just det.
Så det var väl en förevändning då för perserna kanske att ge sig tåg iväg mot Aten.
Just det. Och det var ju det de sen då började göra lite smått. I lite olika vändor.
Ja, men det var två, nu är vi framme i 500 före Kristus ungefär.
Och vi närmar oss Platons för, nej det gör vi inte riktigt, han är 350 kanske.
Jag minns bara att Sokrates stod 399.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och Herodotos levde väl på 400-talet.
Mm.
Så typ 50 år efter.
Han föddes nog 480 tror jag.
Ja, eller 420.
420 dog 480, ja. Samma. Ja men det är precis det. Det är lustigt att man sitter och tänker på sånt. Men man vill bara ha lite sammanhang. Var han där då medan detta hände? Men Sokrates, vad blir det? Ja precis, efter perserkrigen då måste han ju ha levt.
Ja, men det ska väl vara liksom standardberättelsen är väl att efter perserkrigen börjar den här gyllene eran i Grekland med liksom demokratin tar form och alla de här skulpturerna. Det var till något stort skifte där i hur skulpturerna såg ut, hörde jag någonstans, före och efter.
Ja, så precis. Och så kom vetenskapen och allting som var så fantastiskt med greklarna.
Ja, och så berättelsen är väl då liksom att här besegrade västerlandet barbarerna och demokratin överlevde. Och tack vare det så sitter vi här idag och kan...
Ja, precis. För det hade jag inte riktigt med mig förrän efter jag hade läst. Liksom, men det har jag fattat sen då att de här slagen som kommer sen i de sista böckerna, det viktiga med dem, det är därför liksom alla historiker, många är så liksom besatta av det, är ju för att just därför, det var där demokratin vann och det är det som har gjort hela vår civilisation. Så att om perserna hade vunnit här, då hade det allt,
hur hade det
hade
då?
Varit helt upp och ner då.
Oj, oj.
Inget hade varit så likt.
Då hade vi firat födelsedagar.
Men först så sprang de till maraton. För det var tre slag. Det är maraton och så är det där som jag alltid glömmer. Salamis. Och Tysi.
Men maraton, var inte det? Var det Darius? Darius? Jo, det var Darius.
Ja, det var det nog. Ja.
Jo, men då skickade han, efter den här joniska revolten, samlade han ihop en stor flotta.
Mm.
Nu blir det lite, vi reserverar oss här för att det kan bli fel. Men en stor flotta och vid maraton så vann grekerna.
Ja, och slagen här har inte beskrivits så mycket. Men det här slaget har jag något minne av att grekerna var färre. Men de hade någon taktik om att springa snabbt. Eller något sånt där.
Var inte detta ett sjöslag? Nej, det var det inte.
Nej. De kom där till maraton och då sprang de vid sidan om. Och sen så just det, sen låtsades de retirera. Och då sprang perserna efter dem. Men då så bara vände de sig om.
Lurigt.
Ja, och något sånt där.
Så gick det till.
Så gick det till alltså, ja. Och då ska det någon ha sprungit från maraton till Aten och sagt, vi vann. Och det är därför vi springer maratonlopp.
Just det, för nu tittar vi på kartan här, men det gör inte ni. Men maraton ligger liksom mitt emot, på halvön Attica, så ligger maraton på andra sidan halvön. Så när grekerna hade vunnit så kunde ju perserna då seglar runt lite snabbt.
Ah, just
och slå mot Aten. Så då skickade de den här snabba budbäraren till Aten.
Men de seglar väl aldrig runt där?
Nej, det blev något knas. Om det var någon storm eller De retirerade.
De skete i det på något sätt, ja.
Och sen läste jag att det var egentligen inte så, utan att det som hände var att den här budbäraren, Filippides, han sprang ända till Sparta. Och det är ju faktiskt 24 mil. Det tog 1,5 dag. Alltså att han skulle springa och be spartanerna om hjälp.
Ja, just det, ifall de då skulle segla runt. Och...
Och det finns faktiskt Spartathlon. Som är en sån här ultramaraton då.
Oj, oj.
Det är det du borde...
Och det är egentligen det historiskt äkta. För den här, han sprang aldrig till Aten.
Nej, han sprang till Sparta och sa vi behöver hjälp. Sen han spartanerna inte komma.
Nej, de skulle ju varit där, men de hade en religiös festival eller någonting.
Det tycker jag verkar återkommande. Spartanerna är jättetuffa. Mm. Bra att ha med sig i slagen. Men de är ofta så här upptagna av någon festival som inte får avbrytas.
Ja, det är synd när de är så jävla bra.
De är ju också jättereligiösa.
Ja, för det var ju det vi i den här levnadsteckningar som vi hade i förra podden där var
om Plutarkos.
Ja, precis. Om spartanen Lycurgus då, som han var jättebra på att få alla att bli superduperbra krigare. Men precis, men då åkte de väl hem igen och sen så åkte de tillbaka igen lite senare. Eller då var det Xerxes ändå som skulle hämna sin far.
Perserna åkte hem och samlade, och sen 10 år senare så hade Xerxes samlat på sig en jättearmé. Just flera miljoner, säger Herodotos.
Ja, 5 miljoner. Det var liksom helt makalös.
Mm. De drog fram, så lämnade de efter sig wasteland.
Ja, och då drog de liksom upp där till Hellesponten, som är då där...
Istanbul.
Mm, just det, där Grekland och Turkiet möts. Byggde någon bro där över, va?
Ja, de... Ja,
det var väldigt... Eller jo, det var kanske att de var så jävla många, men innan har de hela tiden rest och båtat sig.
Men var de så... För nu har de både en flotta och en landarmé.
Ja, en enorm landarmé, och också på vägen så samlade de väl på sig folk också, så de blev större och större.
Ja, det var enormt.
Och det tyckte jag var ganska coolt om när han beskrev om hur Xerxes då red genom, för han beskrev hur trupperna var uppställda. Alltså de här 5 miljoner människorna, eller hur många de nu var.
Mm.
Och då så red han ändå för att inspektera dem. Det måste ha tagit sin lilla tid.
Ja.
Mm.
Men stor armé i alla fall.
Mm.
Ett par hundratusen säger samtida historiker.
Ja, ja.
Men ingen vågade riktigt sätta sig upp mot dem. Så de här...
Han kom väl och sa saker som att hej, nu får ni ge oss mat, eller så tar vi över er. Och så sa de så, okej då, ni får mat.
Och för många var det väl en bra deal.
Mm.
Alltså att underkasta sig the king of kings.
Ja, och det kanske är det som är så speciellt med atenarna, att de sa nej.
Ja, så att många grekiska stater, Makedonien och Trakien, de är... Beotien. Ja. Många fightades på Xerxes sida.
Just det.
I alla fall. Armén traskar vidare och så småningom kommer de fram till var då?
Det är väl
Thermopylae.
Och det är ju det slaget som vi pratade om tidigare, om som det har gjorts filmer och böcker om, som är 300.
Just det, det var kändisslaget.
Mm, för där. Då var spartanerna med. Det förvånade mig lite att jag trodde att det slaget var där nere i Sparta, men det är det inte, det är högre upp. Så de hade ändå tagit sig ganska långt för att hjälpa till.
Perserna kom aldrig till Sparta.
Nej, men de här, de var bara 300 stycken. Och så var de jätteduktiga.
Ja, yeah. Och så var det, så de hade valt det här passet där som var så smalt. Så att de hade inte, perserna hade inte så mycket nytta av alla sina miljoner.
Nej.
Spartanerna, det var väl, atenarna var väl också där. Jag vet fan.
Jo, det var de ju.
Ja.
Men
perserna vann ju slaget.
Mm, men det är i princip det enda slaget de vann.
Nej.
Ja, för hela den här resan, det var inte så mycket slag, tänker jag. Det var bara segertåg.
Mm.
Och sen så när de stötte på motorn så blev det plötsligt himla svårt.
Men det var väl liksom moralisk boost en dag kanske då, att spartanerna offrade sig och jättemånga perser dog.
Mm. Var det här eller någonstans innan Xerxes hade frågat någon grek som var i exil? Frågade han så, Vad är bra att veta? Och då hade den sagt att just spartanerna aktade för dem alltså. De är så jävla bra.
Ja.
Och då hade jag skrattat lite bara sagt, ja, ja, det tror jag inte. Var det till och med en kvinna som hade sagt att det var det som sa, ja, du är bara en kvinna.
Artemisia. Ja, men han hade en rådgivare som var kvinna.
Mm.
Det var lite exotiskt.
Han hade ändå det, men han... Men just det tipset tog han inte till sig.
Snart. Nej, men hon, Herodotus, gillar jag henne verkar som. Hon har alltid bra tips. Sen lyssnar ingen på henne. Men de ställer ju alltid upp de bästa perserna mot spartanerna. Det är mycket så här skifflar runt liksom, hur du ställer upp de olika arméerna mot varandra.
Mm.
Visste du förresten att om du ska slåss mot kameler så ska du inte använda hästar.
Nej, nej, nej.
Att hästar är jätterädda för kameler.
Men just det, men var det inte tvärtom? De tänkte, nu ska vi möta de här jobbiga grekerna. Men då tar vi kameler. För då, och så lyckades det draget sig nog bra. För då.
Detta var nog tidigare, det var ett tidigare slag. Så var, ja, det var liksom det kavalleri som bara skenade iväg.
Just det.
Bara kände doften av kameler. Och så.
Ja, det var nog jonerna. Och stackars jonerna som förlorade på det sådär.
Probably.
Men ja, men Thermopylae, men just slaget, det hade jag förväntat mig mer av lite i boken, men det hände inte, som jag fick inte veta så mycket efteråt. Var det lite mer att Xerxes högg av huvudet på folk, satte deras huvuden på spett.
Mm.
För att,
efter varje slag så är det liksom ofta ett stycke där de, där Herodotus går igenom vem var bäst i det här slaget. Så här, bäst i matchen.
Mm.
Och så, ja, men det var det den här och den här, för att han dödade så många, eller han slogs hjältemodigt. Det är viktigt att komma fram till en som, ja, som var bäst.
Ja, men det verkar ha varit så då också då, att det var någon grek som var bäst och så fick han bli, var han med ledare
någon,
sen.
Ja, eller kom med, eller dog och kom med på någon inskription. Mm. Och det har han ju lyckats med då, att bevara de topplistorna.
Ja, någon som krigade bäst.
Men det här var ju, jag vet inte vad du tycker, du, det är inte jättekul att läsa om de här slagen, tycker jag. Alltså, de är ju kända.
Nej, jag trodde att det skulle vara roligt, men det var inte så.
Nej, det är liksom, ja, men nu ställer de upp sig så, och sen slogs de så, och sen är det lite, okej, okay, han fokuserar på individer ändå, så att den befälhavaren går dit, och det folket går dit, men det, jag vet inte, det är inte så, jag gör inte det så rafflande.
Nej, han kan inte vara så bra på att skriva om krig.
Han var bättre på att skriva om balsamering och folkliv, tycker jag.
Just det. Nej, men den här boken vi ska läsa senare, de tycker det är det som krigen mellan Sparta och Atenarna. Den kanske är bättre då på. Det hoppas jag, för den kommer ju bara handla om krig.
I alla fall, perserna besegrar grekerna där vid Thermopylae, och sen, men det går inte så lätt ändå. Och sen är det liksom, det andra viktiga slaget är det här vid Salamis 480. Med ett sjöslag.
Precis, ganska nära Aten där, ja. Ja. Ändå en liten ö precis utanför.
Och,
men där var också att han fick tips och råd, exakt, så att slås inte där.
Nej, just det. Och så gör han ändå.
Så gör han ändå, ja.
Och så får, där är det ju, där får de stryk.
Ja, där får de riktigt.
Det blir, som jag fattade, så var det jättetrångt. Och atenarna hade stora, klumpiga, tunga skepp. Så att, jag ser framför mig hur de bara körde in i varandra.
Mm.
Och Herodotus skriver att många, att perserna kunde inte simma.
Just det, men däremot kunde grekerna det, så att därför så överlevde.
Ja, det var ett stort för dem. Problem.
Ja, det var jävla problem. Det var dumt tänkt när man ändå har rest så långt på båt. Men ja, nej, precis, det var någon slags slag där och då, och där tröttnade Xerxes då och drog hem.
Mm, han lämnade ändå kvar Mardonius.
Men varför gjorde han det? Var det, det var något han var lite rädd för att de skulle ta honom, kanske.
Jag tror att han hade byggt broar där vid Hellesponten.
Ja.
Så var han rädd för att grekerna, nu när de har medgång, så skulle de segla dit snabbt och förstöra broarna, så att han liksom blev fast här i Grekland, Makedonien, Trakien.
Han skulle inte gapa efter mycket, kom han på det. Bättre jag åka hem till det jag har.
Alltså, han drog sig tillbaka. Men ja, han lämnade ändå efter sig
en ganska stor armé,
ja.
Och sa, ni får fortsätta.
Men det gick inte heller. Det var det ett slag till där, något år senare i Plateia.
Ja, var ligger Plateia nu?
Det ligger...
För då, är det, då ska han söderut liksom. Men han kommer inte så långt söderut, va?
Nej.
Är inte utsatt på den här.
Jo, är det är med... Där. Alltså på mellan Thebe och Aten. Mm. Spartanerna höll på att bygga en mur. The wall. Man kan säga att mellan Aten, nu säger han inte kartan här, men mellan Aten och Sparta så är det en tunn liten landremsa där.
Ja, ja, ja. Ska man ta sig ner dit får man gå på en smalt.
Alltså, Istmus heter den i min bok.
Mm.
Anyway. Perserna förlorade för att atenarna och deras allierade lyckades döda persernas ledare Mardonius.
Han var det så, ja.
Så fattade jag det och, sen, och då blev det liksom oordning i leden.
Mm, men i båda de här slagen, minns jag, vad heter det, Salamis och Plateia där, så höll grekerna på att skriva på väggar så på grekiska, så att de greker som var med i persernas armé skulle slås sämre eller gå över, byta sida.
Just det, de skrev på grekiska där, lurigt. Så här. De skrev så här, kom med oss, om ni inte kan gå över på vår sida, slåss inte ert bästa.
Ja, det låter himla smart. Och det var också någonting att han skrev bud till, till perserna när han sa något sånt, att ja, men ni får attacka, vi är lite trötta nu. Eller något sånt där, att han höll på med lite fulspel.
Det var han, vad heter han? Themistocles.
Ja.
Som var lurig på det sättet att jag menar, han försökte liksom splittra den här stora armén och få grekerna att desertera. Och det verkade kanske funka.
Det verkar kanske funka, ja. Hur gick det sen? Traskade de hem sen, persarna? Det
gjorde de. De blev väl dödade och nästan alla och ett fåtal lyckades ta sig hem och det var pest och alltså ett sånt eländigt
just
återtåg.
Det, ja. De dog ur sjukdomar och skit, ja, och svält och allt möjligt.
Ja.
Så, det var, så vi vann, kan man säga.
Vi västerlänningar.
Mm, vi västerlänningar vann. Och,
jag läste någonstans att det här var liksom bara från persernas synvinkel. De hade, det här var bara en liten fjärt. En liten motgång liksom, någonstans långt borta.
Okay.
Men det var klart viktigt för grekerna kanske att de snarare en vinst så var att de lyckades stoppa. Stoppade väl perserna.
Det här stora imperiet som höll på att byggas. Ja,
ja så att så, hit men inte längre kanske.
Mm.
Men perserna hade gått länge till.
Ja, för de var väl mer bara en hämndaktion egentligen. Att vi tar inte den här skiten att någon ställer sig upp med sånt. Men okej då, nu, ja, då vann ni den då. Mm. Nu skiter vi det. Så, ja, just det. Får vi se om vi får veta mer om Perska riket sen i vår fortsatta läsning eller om vi nu kommer kanske fokusera mer på oss, att vi vann och att vi höll emot.
Men du köper den, vi och dem?
Ja, men det är ju om man ska läsa, alltså andra världskriget är härligt för att det finns ett gott och ett ont och det är alltid roligare att läsa historia på det sättet. Det blir alltid svårare om man ska tänka med någon ena sidan, med någon andra sidan. Så därför så gör jag det. Men det är klart att Xerxes verkar ju cool i och för sig.
Ja.
Han var ju, så tänk, om han hade vunnit kanske hade det blivit fett på andra sätt. Han var ju, han smyckade sig och sånt.
Ja, just det. Han var snygg.
Mm. Ja. Precis. Men då är vi framme i slutet på boken, va? Eller har du några fler anekdoter du vill dela med dig av eller något liknande?
Nej, jag har skrivit upp lite. Lydierna uppfann shoppingen.
Ja, och mynt, va? Samtidigt som kineserna gjorde det kanske, men...
Ja, Herodot har skrivit att han var först med guld- och silvermynt. Men det, hans värld slutade ju någonstans vid Indien.
Ja.
Nej, vad gjorde de? Lydierna uppfann också en massa spel. De hade hungersnöd, så de uppfann tärningsspel och alla bollspel.
Ja,
så okay. Varannan dag spelade de bara spel. Så då slapp de tänka på att de var hungriga.
Ja, ja. Jo, nu slog mig nu att Xerxes, men när man såg eller man hörde om, precis innan han skulle slåss mot grekerna, att spartanerna liksom höll på att leka och springa lopp och sånt innan ett slag. Då tyckte han det var så himla, himla konstigt. Tar de inte på allvar. Men då var de var så jävla bra så de kunde liksom de kunde ta det lite lugnt. Ja, håller ni på att förbereda för att slåss? Ja, vi kastar lite spjut så länge då.
Yeah.
Och tramsar. Men nej, men spontanerna verkar ju jävligt bra alltså. Och det jag tar med mig från denna boken nu, det som vi sa i början, att det var så jävla, det är så mycket information så jag känner mig dum eftersom jag inte kunde hänga med i allt. Men nu har jag ju ändå lite koll på de olika grekiska helenerna, de olika sorterna, vem de är, lite geografin. Perserna och egyptierna har lite sen, ja, men känner jag behöver inte ha, så jag håller mig där.
Ja, just det. Ja, men den här världen, lite känsla för den.
Mm.
Och det kommer väl återkomma en massa referenser till det här.
Ja, precis. När de håller på resa till olika Sicilien och Kartago och sånt där, så har man lite koll på vad allting är nu.
Mm.
I relation.
Nej, ja. Alltså, en grej jag tyckte var lite jobbig, det var en massa konstiga mått. Det är jättemycket mått. Alltså, han är ju rätt så noggrann i Rodotus. Så här, hur med avstånd. Jag har liksom en lista här med olika mått, nu på engelska, som de använder. Ett finger. Det är 2 centimeter. Och sen kan du ha en handflata. 4 fingrar.
Mm.
En hand är 5 fingrar. En fot är 16 fingrar. En pygon, 20 fingrar. En kubit, 24 fingrar. En kunglig kubit, 27 fingrar. En famn, 6 fötter. En plethron är 100 fötter. En stad, ja, det är 600 fötter. Och en parasang, 30 stad. Och en skönus. Ja, så det är liksom... Som har inte standardiserat sig riktigt.
Nej, just sånt där var det mycket.
Och då har vi inte pratat om volym och vikt.
Nej, precis. En mina. Det var 100 drachmer, står det här. Jag vet inte vad det innebär. Nej, men det var mycket med daktyler och fingrar, ja. Hur långt det var mellan.
Talenter.
Dem, talenter, ja. Vad är en talent, sa du det nu?
Talent är någonting... det är en silvertacka.
Ah, ja, ja.
Den väger ungefär 36 000 drachmer. Väger 26 kilo. För det är ofta när de ska betala någon krigs, någon muta eller någonting så här. Om du får 30 talenter så kan vi vara vänner igen. Då är det rätt så mycket.
Ja, just det.
Sånt men, kan vi nu.
Sånt kan vi nu, ja. Så nu står vi på en liten grund. Jag känner mig lite mer bildad nu, även om det var trägligt att ta sig igenom den här, helt enkelt. Mm. Men det får vi väl avsluta den här bokcirkeln. Så ses vi när vi läst ut staten.
Platons mästerverk nästa gång.
Just det. Tack till alla som har lyssnat om ni har orkat.